Vi står inför ditt ansikte, Fader. Står inför ditt ansikte, Fader i himmelen. Vi står inför din tron. Står inför din tron. Vi erkänner dig som den högste. Vi erkänner Yeshua som Herre. Vi erkänner dig i himmelens skapare. Och du har utvalt oss att stå inför dig. Du har satt ditt finger på var en av oss, Herre. Du har utvalt oss att tillhöra dig. Du har utvalt oss att se Yeshua. Du har utvalt oss till frälsning. Du har bestämt att vi ska gå stan och bära frukt. Frukt som blir bestående. Herre, vi ber om öppna hjärtan nu. Vi ber om sinnen som är kopplade med din ande. Herre, vi tar alla tankar till fångna. Nu lägger dem under Messias lydnad. Och vi vill inte tänka åt det ena och det andra hållet. Vi vill tänka på det du vill att vi ska tänka på nu. Vi lägger bort alla orena tankar, alla mörka tankar, alla distraherande tankar, alla flugor som flyger förbi. Vi koncentrerar vårt sinne på den osynlige. Vi fäster vår blick vid den osynlige. Och vi tackar dig, Herre, för du har kallat oss till den här platsen nu. För du har någonting att säga till oss. Du har någonting du vill göra i våra hjärtan. Du har uppdrag. Du har uppdrag. Du kommer att ge mer tyngd i våra ande från den här dagen. Åh, Fader i himmelen, jag ber att du lägger mer tyngd på min ande och på allas vår ande. Att vi inser allvaret i tiden och det uppdrag du har gett oss, Herre. Fader i himmelen, öppna våra sinnen, öppna vårt hjärta, öppna våra ögon så vi får se. Så vi får se det du vill att vi ska se. Fader, låt renheten och sanningen vara framför våra ögon. Vi skriver dem på vårt hjärtas tavla. All orenhet måste lämna. All orenhet måste lämna. Allt smutsigt, allt synd måste försvinna. Allt ska skalas bort. Det ska bli rent. Det ska bli guld. Det ska luttras i eld. Det ska bli rent 24 karat. Det ska bli rent. Det ska bli rent. Det behövs mer eld. Så allt slagg bränns upp. Så det blir rent. Tack Fader i himmelen. Tack Fader i himmelen. Tack Fader i himmelen. Tack Fader i himmelen. Priser att vi får stå i den högsta tjänst. Tack att vi får stå i den högsta tjänst. Tack att vi får stå i den högsta tjänst. Åh, Fader är så stor. Herre, Fader, öppna vårt sinne så vi får se vad det innebär att vara kallad av den levande Guden. Att stå i din tjänst. Öppna våra sinnen. Herre, lyft oss ifrån det vardagliga. Låt oss komma på berget nu. Här i Jönköping. Vi hittar Narnia och Topchikatena. Tackar dig, Fader. Tack att du har öppnat vårt hjärta. Tack för din ande som flödar nu. Tack för dina änglar som är här. Vi prisar dig, Fader, att du är här för att styrka. Du är här för att trösta. Du är här för att utrusta. Du är här för att förnya. Du är här för att stärka de maktlösa. Du kommer att stärka de maktlösa knäna. Jag prisar dig att du blåser liv i vårt inre. Du lyfter oss, Herre. Det är inte slut med vår tjänst. Vi ska jobba mer, men vi behöver din kraft. Och därför ger du oss den nu. Vi tackar dig, Fader. Vi prisar ditt underbara namn. Tack för din ande som flödar. Tack att den flödar från Jerusalem. Vi prisar dig att den kommer från Oljeberget. Tack för Oljeberget med flödande olja. Vi prisar dig. Vi prisar dig för Sionsberg. Manna Khalidino Riasikorebena. Tack Fader i himmelen. Vi prisar dig. Vi prisar dig. Vi tackar 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 dig. Vi prisar dig. Vi prisar dig. Vi prisar dig. Åh, manishita libari de reda. Åh, och kugghjularna hittar man. Låt det fungera, Fader. Åh, låt växlarna fungera. Åh, för oss samman i anden. Herre, för oss samman. Så vi jobbar effektivt för det som ligger framför. För du har mycket kvar. Det finns mycket kvar. Åh, Fader. Åh, rikimala khabini basori deni. Åh, du styrker. Du styrker oss, du styrker oss. Vi prisar dig för din styrka. Tack för din styrka, vi prisar dig. Och vi tackar dig för din ande som flödar. Vi prisar dig, vi tackar dig, vi prisar och tackar dig. Tack för förnyad kraft. Tack för förnyad kraft. Du styrker kropparna som är svaga. Styrk kropparna som är svaga. Och du blåser liv i våra dödliga kroppar. Den ande som uppväckte Yeshua från de döda bor i oss och gör våra dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i oss. Herre, vi talar liv i våra dödliga kroppar. Knän och armar och nackar och magar och allt ska bli levande igen. Levande, levande, livsande som ger kraft och nya leder, nya lemmar. Mihinakori vesi khatani. Och nya celler, nya celler. Vakmahiro, styrka i musklerna. Vi tackar dig, Fader. Och senor läggs på plats. Mini khadori desinata. Och mehidi shikadeni. Och inälvor fungerar som de ska. Och lever och njurar. Och hjärta och lungor. Och nihidi khati. Hjärna och luftrör. Mihidi shitana nitori renda. Vi tackar dig, Fader. Och huden ska vara som den ska. Alla ojämnheter ska bort. Alla vårtor. Mihinda khadiri shitori benizata. Och liktorna försvinn. Ja, det som försvinn. Smärta försvinn. Smärta försvinn nu. Minishina liv, 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 liv. Liv genom hans död. Genom hans sår har vi blivit helade. Genom hans sår har vi blivit helade. Genom den spetälske Atsa Metzora. Genom den spetälske har vi fått liv. Genom den vise spetälske har vi fått liv. Genom hans sår har vi blivit helade. Machadina zittore vendina. Åh, ni manishatere vena. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, vi tackar dig. Och matsmältning fungerar ordentligt. Tarmar, matsmältning fungerar. Tjocktarm fungerar. Smaltarm fungerar. Hjärnskara, hjärna fungerar. Hjärnceller fungerar. Åh, mahanina hito. Åh, ribezida hanikatiri mokotiri dandi. Åh, vi tackar dig, vi tackar dig, vi tackar dig, vi tackar dig. Ögon fungerar. Ögon fungerar, hörsel fungerar. Hörsel fungerar, hörselnerver fungerar. Hörselnerver fungerar, fungerar. Trumhinnor fungerar, fungerar. Yeshuas namn. Hälsa för våra kroppar, hälsa och liv. Minimanichi ni ikias försvinn. Mihaya kosikari de benihati de beshitori beniza. Och ryggrad blir rock. Minishitani mazitani hitori beria. Tack Fader för helande kraft. Tack för helande kraft. Tack för helande kraft. Nack ont försvinner nu i Yeshuas namn. Mihadibos otoribe shiltaribeni. Och hjärta slås som du ska. Hjärta slås som du ska. Hjärta slås som du ska. Minimani ska tjäna Gud varenda puls. Minimachatiribe shiltoribe ridanisoride nananiri. Och talsvårigheter försvinner. Tunga, var fri att prisa Gud. Oli machateri beshitori beridaliza. Mina karishitori beridaji. Bönsor försvinn. Bönsor försvinn. Försvinningsbakterier. Mini habdini beshitori beridani. Oli bahadini sita beridani. Tack Herre, vi tackar att du tröstar. Mihi borli beshitari beridati de baridena. Tack Fader, fani hemoro di beshipsa karivoto di beshiparadena. Tackar dig Fader, vi tackar dig Fader. Tackar dig Fader, vi tackar dig Fader. Tackar dig Fader, mahadi borli de beridani beshitari di beridani. Tack Fader i himmelen. Vi ska ta om Guds storhet. Och det här är inga lätta saker. Och jag ber att Herren ska ge oss en visdomens uppenbarelsens ande till kunskap om honom själv. Vi lever ju i en värld som är, för oss ser det ut som att den här världen är utlämnad på något sätt. Och att vi kan bestämma och vi kan ändra, justera och fixa och förstöra den här världen. Och det är sant. Människan har fått jättestor makt. Och det är sant att vi är idag det vi har förberett tidigare. Vi är idag det vi har sagt om oss själva tidigare. Och vi kommer att bli imorgon det vi säger idag. Och vi har väldigt stort inflytande över oss själva, vår omgivning. Speciellt inom vad vi säger. Men från ett annat perspektiv så är allting bestämt. Och det är det jag vill prata lite om nu. Och det är svåra saker. Vi behöver verkligen Guds ljus för att förstå saker från ett himmelskt perspektiv. Den profetiska dimensionen befinner sig inte i den här världen. Den finns i den övre världen, som på tekniskt språk kallas för Atsilut. Det är den världen som är en Alef-världen, där det inte är någon splittring mellan mörker och ljus, mellan ont och gott, mellan hav och land, mellan dag och natt och så vidare. En enhetsvärld. Och i den världen så finns det ingen förändring. Inte någon förändring. Gud kan inte förändras. Han kan inte ändra på sig. Och när vi har, våran gudsbild är så viktig, när vi tjänar honom, vi måste arbeta med våran gudsbild. För att lära känna Gud, det är evigt liv. Att vi känner honom, den enda sanna guden, och den har sänt Yeshua med sitt. Veckans text, den som har gått, den som slutade igår, talar om den spetälske. Och jag ska utgå från den. Jag ska försöka ha det som en språngbräda och komma fram till det som jag har sagt som inledning här. Och den veckans text som kommer nu, den talar om Metzora. Tazria har varit och Metzora kommer. Normalt, eller när det inte är någon skottår, så är det en veckas läsning. Och i de här två veckornas läsning så ser vi att det talar om det som i svenskan har översatt som spetälska eller lepra. Och det är varken spetälska eller lepra, utan det är någonting annat. Det är en annan åkomma som vi inte har något ord för. Men jag ska läsa vad som står i Talmud, i Sanhedrin 98b. Där står det: Rav sa det, världen blev skapad bara för Davids skull. Och det är ju intressant att man säger så. Så Shmuel sa för Moses skull. Också intressant. Det finns ju väldigt djupa anledningar till att man säger såna här saker. Rabbi Yochanan sa för Messias skull. Man skulle kunna fördjupa sig var och en av de här tre. Och så kommer frågan, vad är hans namn? Rabbi Shilas skola sa det, hans namn är Shiloh. För det står skrivet till dess att Shiloh kommer i första Mosebok 49:10. Rabbi Janais skola sa, hans namn är Ginnon. För det står skrivet, hans namn ska vara i evighet. På hebreiska blir det Ginnon, förblir. Så länge solen varar är hans namn Ginnon. Det står om det i psalm 72:17. Rabbi Haninas skola höll fast. Hans namn är Hanina. Som det står skrivet, där jag inte kommer att visa er Hanina, som betyder nåd. Det står ju om det i Jeremia 16:13. Varje skola visar alltså en sådan beundran för sin läromästare att man uppkallade Messias efter honom genom att använda sig av en ordlek. Andra säger hans namn är Menachem Hiskias son, alltså Hiskias son. För det står skrivet, för Menachem är långt ifrån mig, han som vederkvicker min själ. I Klagovisorna 1:16. Rabbinerna sa det, och när det står rabbinerna sa det, så är det här en gemensam tolkningslinje, en gemensam uppfattning bland rabbinerna. Rabbinerna sa det, hans namn är den lärde spetälske. Som det står skrivet, han bar sannoliken våra smärtor och tog på sig våra sorger, men vi ansåg att han var spetälsk, slagen av Gud och pinad. Talmud i Sanhedrin 98b säger alltså att Jesaja 53 handlar om Messias. Och inte bara det, utan det kopplas med åkomman spetälska, om vi nu använder det ordet. Men det är, som ni vet, på hebreiska tzara'at. Metzorah, det är en person som har tzara'at. Och det är lite svåra ord här. Men vi kan säga ordet spetälska. Lepra låter nästan som en sjukdom. Så spetälska tycker jag är lite bättre. För spetälska används inte så mycket idag, va? Så om vi säger spetälska, så tänker vi på det som Toran talar om. Tzara'at. Men det som är intressant, det finns alltså två långa kapitel i Toran, och det ligger mitt i Toran, i stort sett. Det är nästan, det är lite senare mitten, men det är liksom centrum av hela Toran. Vi är nära centrum av hela Toran, och där talas det om spetälska. Och det talas om spetälska på en människa, spetälska på kläder, spetälska på hus, som ni känner till. Och många gånger kanske man tycker att vad är det för tråkig läsning det här? Varför ska jag läsa det här? Så har jag känt många gånger. Och det är några som ler här, så det verkar som att jag inte är ensam om den känslan. Kändes det så igår, ja. Och då skulle jag vilja påminna om att de här två kapitlen talar om Messias. Och han blev spetälsk på så sätt att han blev slagen av ett plåga för att befria människorna från synd och så vidare. Det känner vi till. I judiska sammanhang så talar vi om tre messiasgestalter i första hand. Det är Mashiach, Ben David, och därför så nämns de här. Världen skapades bara för Davids skull. David är väldigt viktig. Man säger att Adam fick sitt namn Adam, tre bokstäver, Adam, David och Messias, de tre viktigaste personerna i världshistorien. David, kung David, är väldigt, väldigt viktig. Messias, Davids son, ses i den judiska teologin som den regerande kungen som ska upprätta Guds rike i Israel på jorden. Och det är den starkaste messiasbilden idag. Kanske den har fått sånt övertag så de andra har försvunnit i judiskt modernt tänkande. Den andra som man nämner är Messias Josefs son, Ben Josef. Och då kopplar man honom som den lidande tjänaren som måste dö, sona Israels och världens synder. Det finns inom judisk teologi. Det här talar man inte mycket om på grund av kristendomen. Men det finns där i gammal judisk teologi. Så finns det en annan messias, ett annat messiaskoncept, och det är Moshe Mashiach. Mose Messias. Det talas mycket om det i Zohar. Och där jämförs Messias med Moshe, Mose. Förra veckans läsning och nästa veckans läsning som talar om den spetälske, då kopplar vi det till Josef. Ska vi gå tillbaka till Josef? Och då går vi till första Mosebok 45, vers 5. Och det här säger Josef till sina bröder när han ger sig till känna för dem. Och det här är en av de mest gripande händelserna i Toran, när Josef ger sig till känna för sina bröder. Var nu inte bedrövade och gräm er inte däröver att ni har sålt mig hit. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. I 2 år har nu hungersnöd varit i landet och ännu återstår 5 år under vilka man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle bli kvar på jorden och behållas vid liv, ja, till räddning för många. Så har nu inte ni sänt mig hit utan Gud. Och han har gjort mig till faraos högste rådgivare. Egentligen står det på hebreiska. Han har gjort mig till fader till farao. Och till en herre över hela hans hus. Och till en furste över hela Egyptens land. Josef, Hatzadik som man säger i Israel. Den rättfärdige Josef. Han hade fått en gudsbild som gjorde att han kunde leva över omständigheterna. Och här kan vi lära oss väldigt, väldigt mycket. Den evige skapade världen genom sin Torah. Det finns en berättelse för att illustrera att den evige tittade i sin Torah. Han skapade först, han skrev sin Torah först. Och det här är ju ingenting som vi kan, vi liksom försöker förklara oändliga saker med begränsade termer. Så vi får liksom försöka och koppla med hur det egentligen var. För Gud behöver inte skriva. Men inom honom själv så finns det av evighet en Torah. Ett ord. En lag. Ett råd. Någonting som han bestämmer av sin vilja. Han vill någonting. Den här Toran använde han när han skapade världen. Och då illustrerar man det på det sättet att Gud, han läste en mening i Toran och så gjorde han precis vad som stod skrivet. Och det här är ett sätt liksom att förklara att allt som händer i den här världen, det finns redan inne i Guds hjärta. Och det här, den här världen är inte bara igångsatt en gång av skaparen och sen får den gå sin gång och sen får människor och djur och växter hålla på och göra precis som de själva vill. Det är inte så det fungerar. När man får en högre förståelse och en djupare förståelse av den evige, den oändlige, så innebär det att man också förstår att varenda liten detalj i hela världshistorien är förutbestämd av honom. För när vi börjar komma upp i den här nivån av att lära känna Gud, att allting har han bestämt att det ska vara så. Han har stakat ut, han har precis bestämt hela världshistoriens lopp. Så på något sätt så försvinner våran frihet och den fria viljan och allt sånt här som finns i den här världen, i detta plan som vi lever i. Och det är viktigt att vi då håller fast vid en sak utan att släppa den andra. Vi måste leva i båda ytterligheterna samtidigt. Det är sant att vi har fri vilja. Det är sant att vi kan ta beslut. Annars skulle vi inte få stå inför domen en dag. För om Gud hade bestämt vad vi skulle välja, så hade det inte behövts någon dom. Domen är ett bevis på att vi är fria att välja. För då får vi stå till svars för vad vi har valt. Så i den här världen behövs en dom. Men om vi kommer upp på ett högre plan då, så är det redan bestämt allting. Även innan allting skapades. För Gud är utanför tiden. Så det som vi att vi sitter här nu, det du tänker, det står skrivet i Guds Torah, i hans hjärta, redan innan världen skapades. Han har bestämt att du ska kunna tänka det du tänker. Att du ska kunna höra mig, att jag ska kunna säga de här orden. Den här lektionen är redan inskriven i Guds hjärta av evighet. Allt som händer har Gud bestämt. Allt som händer har Gud bestämt att det kan hända och att det får hända och att det ska hända. Annars hade han inte skapat den här världen som den är. Det är inget misslyckande hos Gud. Gud kan inte misslyckas. Det är ingenting som har gått ur hans händer. Ingenting av vad som händer är utanför hans vilja i den himmelska världen. Men sen finns det en annan vilja här i denna världen som vi lever i. Därför ska vi be: ske din vilja som det sker i himmelen här på jorden. Satan är en Guds tjänare. Han uppfyller Guds vilja. Annars skulle Gud eliminera honom så här, klick, om han inte är villig att han skulle finnas till och göra det han gör. Den här gudsbilden är den judiska gudsbilden. Och vi jobbar mycket med det här. Och jag ser att vi behöver jobba fortfarande med det här. Speciellt de som kommer från en karismatisk frikyrkomiljö. Där det fria valet är överbetonat. Det är jättesvårt att ha balans här. Vi måste försöka hitta balansen. Släpp inte en. Håll fast vid ena, men håll fast vid det andra också. Det beror på vilken sida vi tittar på saker och ting. Så om jag säger saker som låter chockerande på den här sidan, så är det sant när man tittar från det hållet. Men om du tittar från det andra hållet, så är det inte sant. Så stäng inte till, utan bearbeta de här tankarna. Om vi nu tänker på att Gud är allsmäktig. Han är den enda som bestämmer. Det finns inte många gudar. Jag är ingen gud. Det finns inte Gud och jag. Alltså den nivån. När vi tittar från den här nivån. Att det är Hashem som är den som bestämmer. Och då har han skapat en värld där vi kan röra oss. Man skulle kunna jämföra med ett skepp. Som går från hamn A till hamn B. En stort skepp. Som är, låt oss säga att det är 10 000 människor på det här skeppet. Där finns allting. Där finns restauranger. Där finns swimmingpool. Där finns hytter där man kan ligga och sova. Där finns soffor. Där finns tv. Allt kan du tänka dig. På ett stort skepp. Och båten är bestämd att gå från den punkten till den punkten. Men under resan så kan människorna som är i det här skeppet göra massor med saker. De har helt fri vilja. Du kan göra vad som helst. Du kan sova, du kan äta, du kan prata, du kan göra massa saker. Det är en liten bristfällig bild, men det är ändå en liten bild för att vi ska förstå att skeppet kommer att gå till punkt B. Oberoende av vad människorna gör på det här skeppet. Så på så sätt så finns det fri vilja i våran begränsade värld. Men i det stora hela så sker ändå vad Gud har tänkt. Och jag skulle vilja utöka det ännu mer, att Gud har inte bara räknat med våra val. Han har inte bara planerat in våra val. Utan han har sett till att vi kan ta de här valen. Och han ger oss kraft och visdom eller oförstånd. att ta valen. Vad blir det för resultat av att vi poängterar våran? Det jag gör, det blir konsekvenser imorgon. Okej, det är sant. Visst är det sant. Mina positiva val ger positiva resultat. Hela Toran talar om det. Ni får välja livet. Det blir bra om ni gör det här goda. Och det blir ont om ni gör det onda. Om vi överbetonar den biten. Om vi överbetonar den biten. Så skapar det fruktan. Och det kan bli en känsla av förtvivlan. När vi har tagit beslut. Och gjort fel och syndat. Och det som fördärvat det hela. Vi har förstört det hela. Och när vi då inser att Gud har faktiskt. Det är fel att säga, men jag har inga andra ord just nu. Gud har faktiskt räknat med det. Så blir det lättare för oss att få upprättelse och få känna att vi är faktiskt i Guds plan. Trots att vi har gjort fel inom citationstecken. Trots att jag har tagit beslut som har blivit jättefel inom citationstecken, så är det också med i Guds plan. Han har tillåtit det och han har skapat en värld där det skulle hända. Och det gör för mig att jag kan få en annan förtröstan och en vila i den evige, på att han kan faktiskt använda mig. Trots mina fel och brister så har han valt att utvälja mig och att jag får vara i hans tjänst. Och då kommer det här ordet som Josef säger. Det var inte ni som sålde mig hit. Visst var det? Visst var det hans bröder som sålde? Det var ju de som hatade honom. Det var de som sålde honom. Och Josef säger, det var inte ni. För Josef ser det från en annan perspektiv, från det profetiska perspektivet. Visst var det hans bröder som gjorde det. Visst var det hat bakom. Men Gud använde det, inte bara använde, utan han hade bestämt redan innan skapelsen att det skulle hända. För att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. Gud sände mig hit före er. För att ni skulle bli kvar på jorden och behållas vid liv. Ja, till räddning för många. Jag kan aldrig förstå de som anklagar judarna för att ha dödat Jesus. Jag lärde känna en judisk familj i Spanien. De var kristna, men de var judisk börd. Det var två bröder som vi lärde känna, predikanter, pingstpredikanter i Spanien. Och då så berättade de att fröknarna oftast tog fram, de hade såna här kläppor som när man snurrar så låter det krrr, jag vet inte vad de heter på svenska. Och då så tog fröknarna fram, nu ska vi spela med de här och döda judarna. Det var ganska vanligt för, vad ska vi säga, 50 år sedan, 40-50 år sedan i Spanien, att det hände. Och då sa en då, varför ska vi döda judarna? Jo, därför att de dödade Jesus. Och då var det en av de här bröderna då som inte var så listig. Han ställde sig upp och sa, det har vi inte alls gjort. Då blev det ju avslöjat att han var jude då. Det var inte så bra för honom i och för sig. Men jag har aldrig förstått varför ska man vara arg på judarna för att de dödade Jesus inom citationstecken. Det är kanske vanligare i katolska länder än i protestantiska länder. Men det här har varit ett historiskt väldigt starkt argument för att förfölja judar. De är gudamördare, kallas det rent historiskt sett. Så därför ska man ge igen, för de mördade Gud. Och då har jag alltid, alltså när jag läste Bibeln som liten och kom i kontakt med det här argumentet, då har jag alltid haft svårt med det. Ja, men det var ju Gud som ville att han skulle dö.
Varför ska man anklaga judarna då? När det var Gud som ville att han skulle dö. Kunde inte Gud fixa att han inte dog? Vad är det för Gud? Och plötsligt, de tog visst död på min son här. Vilken gudsbild. Eller som de säger, gudamöran. De tog det på Gud. Hur stor Gud har vi egentligen? Det var inte ni som sålde mig hit. Det var inte ni som gjorde så att jag dog. Det var Gud som ville det. Det finns en annan text i Första Mosebok 50, vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo, för att låta det ske som nu har skett och så behålla mycket folk i liv. Visste Gud innan att bröderna skulle sälja Josef? Jag skulle säga nej. Gud visste inte det innan. Han såg till att det blev så. Han tog inte bort hatet som de hade i sina hjärtan. Han sände inte en ängel som tillrättavisade dem som skulle börja älska Josef. Alltså det som hände, det var ju liksom en svår händelse. Det var hemska saker de gjorde. Men det var ju Guds plan. Vad var det som hände med den spetälske då? Han som bar våra sjukdomar och allt detta. Var det Guds plan att han skulle utlämnas till att dö? Apostlagärningarna 3:12. När Petrus såg det, sa han till folket: israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Yeshua, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den avskilde och rättfärdige Hakadosh Vatsadik och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Var det meningen att Messias skulle hängas på trä? Var det meningen att de skulle förkasta honom? Det var Guds vilja. Hur kan man anklaga judarna då? Skulle du tacka dem för att de har låtit Messias offras för världens skull? Utlämna honom till romarna så att romarna dödar honom. Tacka Gud, ja. Ångra er därför. Men se här, det finns nu kommer vi ner på den lägre nivån igen. Ångra er, ni måste göra någonting. Ångra er och vänd om så att era synder blir utplånade. Det var alltså synd att göra så. Men Gud kan använda synden och gör det också. Ska vi titta på en annan text? Romarbrevet 8:28. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, de har han också förut bestämt att bli hans sons avbilder. Honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt, de kallar han också. Och de som han har kallat, de rättfärdiggör han också. Och de som han har rättfärdiggjort, de förhärligar han också. Vad ska vi nu säga det här om är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Tror vi att det är sant det som står i vers 28? Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, står det på svenska. Till det goda, står det ordagrant. Och det finns ett uttryck i Israel, man säger gamzu letova. Gamzu letova. Det betyder också det leder till något gott. Och det är när det händer någonting dåligt, då säger man det. När det är något jättesvårt att säga gamzu letova. Det är alltså en inställning som säger att allt det svåra som händer, det är också till det goda. Och när vi har den kunskapen som Paulus skrev, vi vet, så kommer vi att kunna konfrontera de svåra bitarna på ett annorlunda sätt än att vi ser det som en katastrof. Det är ingen katastrof det som händer dig. Josef, du blir såld till Egypten. Det är ingen katastrof. Allt det svåra, det negativa, gamzu letova, det kommer att leda till någonting gott. Och det finns ju, det ser ut som att det finns ett villkor i den här versen för de som älskar Gud. De som inte älskar Gud då? Nej, jag är inte säker på det. Men för de som älskar Gud kommer allt i den här världen att leda till det goda. Okej, okay. Det är intressant att se att det talas om att bli känd av honom först. Och sen blir man förutbestämd. Ja, om man ser det då från den lägre nivån här nerifrån. Så kan man säga så här. Gud väljer bara ut de som säger ja till kallelsen. Så du får en kallelse till frälsning. Du får en kallelse till tjänst. Du får en kallelse att ödmjuka dig, att bli hans tjänare och så vidare. Och du säger ja. Och eftersom Gud vet det innan, så har han sett att du kommer att säga ja. Och därför så har han utvalt dig.
Gud
har utvalt dig. Och då utvalde han dig på grund av ditt val. Men det är i den här världen. Från vårt perspektiv sett. För Gud bestämmer inte några till evigt liv och några till evigt fördärv. För annars skulle jag inte säga välj livet. Vi får välja. Alla människor måste få välja. Så i den här världen så är det frivilliga. Men om vi ser från ett högre perspektiv. Där Gud har bestämt allting från början. Att världen ska se ut som den ser ut. Där det inte är något misslyckande hos honom. Det är inte en halvdan värld som han försöker kämpa för att fixa till. Nu har det ju hänt ett fall innan vi kom in i bilden. Som vi förstår, det har hänt ett fall i kosmiska dimensioner. Av andemakt och andeförst och så vidare. Men det är ju ingenting som har kommit Gud ur händerna. Han är ju herre över det också. Han har ju skapat det. Han har ju skapat allting. Och här måste vi liksom justera det här att det gick fel på något sätt. Vadå fel? Är inte Gud fullkomlig? Om han vet allting från början, varför skapar han en värld som kan falla då? Om han inte skulle vilja att den faller. Så från Guds perspektiv så är allting fullkomligt. Det är bara ett. Han vill allting det som händer. Men från vårt perspektiv, där sker inte Guds fullkomliga vilja i våran plan här. Det finns olika nivåer. Ska vi titta på några andra versar? Låt oss titta på Apostlagärningarna 13 och 48. Vi ska läsa i sammanhanget här. Vi kan läsa från vers 44. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Det här är på detta vårat plan. Ni anser inte er värdiga det eviga livet. Okej, ni tycker inte det här bra, ni vill inte ha det. Och då tar vi ett beslut, vi går till hedningarna. Det är vårat plan. Låt oss läsa vidare. Ty så Herren befallt oss. Jag har satt det till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Det var alltså en text som är skriven till Messias i Jesaja 49:6 var det. Och det hade Paulus fått till sig. Och de arbetar utifrån den texten. Att Messias är satt till ett ljus för hedningarna. Och det är också de som Messias sändebud som är ljus för hedningarna. För att frälsningen ska gå ut till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta, hedningarna var i synagogan, då blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Nu kommer vi upp på den profetiska nivån igen. På Guds nivån. Och då talar Lukas och säger att Gud hade bestämt de som kom till tro att de skulle få evigt liv. Det har Gud bestämt. Ja, men de andra då? Har inte Gud bestämt dem? Nej. Och vi ser att det profetiska ordet, det ligger på ett högre plan. Där är liksom allt förutbestämt. Allt är bestämt från himlen. Och vi tittar på Apostlagärningarna 16 och 14. Vi kan väl läsa från vers 13. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud. Det säger en icke-judina, men fruktade Gud. Hon var alltså tillsammans med judarna. Hade inte konverterat men var väldigt nära då och fruktade Gud som icke-jud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Nu kommer vi upp på den profetiska nivån igen. Nu kan man ställa frågan, varför öppnade han inte de andras hjärtan då? Varför bara hennes hjärta? Om vi går ner på våran nivå så säger jag, ja, men hon var ju öppen, hon ville ju, hon var ju fruktade Gud, hon sökte Gud och sådär. Så att eftersom hon hade den attityden så öppnade Gud hennes hjärta. Det är sant. Helt sant. Från vårat perspektiv. Från Guds perspektiv så var det bestämt att hon skulle frukta Gud. Och Gud skulle öppna hennes hjärta. Om vi tittar om Romarbrevet 11, vers 7. Hur är det alltså? Vad Israel står efter, det har de icke fått. Nu talar han om majoriteten. Allenast eller bara de utvalda har fått det. Det var alltså den del av Israel och judarna som har varit trogna Gud. Det är de utvalda. Men de andra har blivit förstockade. Förhärdade. Så är ju skrivet, Gud har gett dem en sömnaktighetens ande, ögon som de inte kan se med och öron som de inte kan höra med. Så är det än idag. Det är Gud som har gett en del av Israel sådana ögon och öron, gett dem en sömnaktighetens ande. Och David säger, må deras bord bli dem till en snara så att de blir fångade. Må det bli dem till ett giller så att de får sin vedergällning. Må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Böj deras rygg för alltid. Vore det inte bättre att be, Herre, rör vid deras hjärtan som omvänder sig. Och... Vilken bön. Jag har aldrig bett så. Men David, han som var profet, han var på det här sättet. Må deras bord bli till en snara så att de blir fångade. Må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Böj deras rygg alltid. Vågar jag be såna, då ska det vara en riktig profetisk skärpa så man liksom vet att det här är från Herren. Och så fortsätter vi. Så frågar jag nu, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det. Nu talar han om den del av Israel som har inte tagit emot Yeshua som Messias. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska uppväckas av. Precis det som hände med Josef. Gud ville att hans bröder skulle sälja honom till Egypten, eller hur? Gud ville att 10 bröder skulle förneka honom som deras ledare. De accepterade inte att pappan hade gett honom huvudposten i familjen. Och de förkastade honom som sin ledare. De sålde honom till hedningarna. Han blev förvandlad till hedningarnas frälsare. Gud har ju skrivit i Toran vad som skulle hända med Messias. Så det som bröderna gjorde mot Josef, det skulle hända med Yeshua. Och Gud ville att det skulle hända. Varför? Därför att när Josef kom till Egypten så blev han till räddning för hela världen som då hade hungersnöd. Hade inte bröderna förkastat honom så hade han inte kunnat bli den räddaren. I alla fall inte enligt den plan som står skriven där. Om vi nu tänker på Yeshua, för över det, precis samma sak där. Hade inte de judar som satt i ledarposition då förkastat Yeshua så att han blev utlämnad till romarna och hängd på trä, avrättad och dödad, så hade inte frälsningen kommit ut till hedningarna. Dels hade han inte offrats och dels hade han inte kommit ut till hedningarna. Så just det att de förkastade honom blev till välsignelse för alla folk. Och det är det som är så otroligt stort. Att Gud använder våra felsteg och misstag för att hans planer ska uppfyllas. Så istället för att vi ska ligga i gyttjan och gråta över våra misstag, så kan vi räkna med att Gud har faktiskt också räknat med det. Och det finns en lösning och en framtid. Han har en fortsättning, en himmelsk fortsättning på det. Och våran gudsbild är väldigt viktig här. För om vi bara ser från det här perspektivet så ligger vi kvar i gyttjan och grämer oss och talar negativt och så är vi kvar i det hela tiden. Gud vill lyfta upp oss och låta oss förstå att han har faktiskt låtit det hända som har skett. Han har låtit det hända. För han är större än dina negativa omständigheter. Han är större än den onde. Och hade han inte velat att det skulle hända så skulle han hindrat det. Och nu har han låtit det ske. Det kanske inte var det som verkar för oss. Guds fullkomliga vilja. Okej, det är inte hans fullkomliga vilja. Men han har skapat en värld där det har hänt. Och där han ville att det skulle hända i den nivån. Därför så finns det också en gudomlig lösning på alla våra problem. Även de som vi har orsakat. För det svåra för mig är... Men jag själv har sabbat till det. Jag menar, när jag har tagit felaktiga beslut som har orsakat hemska saker, det har varit en svår bit för mig. För då är liksom, då får jag stå med kast och ta konsekvenserna. Ja, det är sant. Men Gud är större än det. Och han kan vända varje förbannelse till välsignelse. Och det ser vi då i Yeshua som är den största förbannelsen i världen. När Guds utvalda blir hängd på trä. Förbannade den som hängd på trä. Och Gud förvandlar den förbannelsen till välsignelse. Till största välsignelse för världshistorien. Så allt som är ont som har hänt dig. Ligg inte kvar i gyttjan. Gud är stor nog. Att han inte bara har räknat med utan har tillåtit det. Han har gjort en värld så att det har blivit så. Men han har en lösning. Och han vill att du ska se upp och se att det var inte ni som sålde mig hit. Det är Gud som har låtit det ske som nu har skett. För han har en frälsningsplan för många människor.
Och när du ser det från rätt perspektiv så ger det en underbar gudomlig vila.
Då ger det en underbar gudomlig vila, precis. Frid och vila.
Så kan du göra det till cynisk fatalism.
Ja, om man ser det från ett felaktigt perspektiv så blir du en cynisk fatalist. Helt rätt. Och där måste vi hitta balansen och det måste vi jobba med och be att Herren ger oss uppenbarelse så vi ska förstå de här sakerna. Att vara en cynisk fatalist är liksom, okej, allt som händer det är Guds vilja. Det kvittar. Om jag kör 150 km i timmen och kör in i väggen, det är liksom Guds vilja. Allting som händer, jag behöver inte skydda mig eller någonting. Jag ska inte sätta staket vid vägkanten eller staket vid hustaket eller inte vaccinera mig. Jag kan göra vad som helst för ändå Guds vilja. Då är man fatalist. Allt som händer är Gud. Och det är helt fel. Gud vill inte att vi ska leva på ett sånt plan. Att allt som händer är Gud. Men det som händer oss. Och speciellt när vi vänder oss till honom. Trots att vi har gjort idiotiska grejer. Ursäkta uttrycket. Så kan det till och med användas till det goda. Det sämsta som har hänt oss kan bli en välsignelse när det kommer i Guds tjänst. Jag brukar ta ett exempel. De bästa rehabiliteringsarbetarna, det är de som själv har varit i drogerna. De vet hur det livet är. De vet hur det tänkandet är. De har varit i träsket. De kan hjälpa andra att komma ur träsket. Det är de bästa som kan hjälpa dem. Alltså deras förbannelse blir till välsignelse. Så allt ont som har hänt oss kan vändas till det goda. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta ske det som nu har skett och så bevara mycket folk vid liv. Gud har gett dem en sömnaktighetens ande. Gud har sett till att majoriteten av judarna idag inte ser Yeshua som Messias, Josefsson. Det är Gud som har satt täckelset för deras ögon. Och han har gjort det för att hedningarna ska få möjlighet att bli frälsta. Så till och med Israels, låt oss kalla det för misslyckande, vilket inte är. Till och med brödernas förkastande av Josef har blivit till världens välsignelse. Och då har Israel uppfyllt sin plan, för Gud ville att judarna skulle bli till välsignelse för världen. Och då så fortsätter Paulus att spinna vidare på den här tanken. Så frågar jag då, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska uppväckas till loven. Vers 12. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen? Och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna? Hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bliva? Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, eller shaliach, sändebud, håller jag mitt ämbete högt. Om jag till äventyrs så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. Ty om redan deras förkastelse, och det är egentligen, man ska förstå det här, förkastande av Messias. Ty om redan deras förkastande av Messias hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande av Messias ha med sig om inte liv från de döda? Så den här principen att det onda som händer oss, det onda som vi orsakar, det kan Gud tänka till godo. Det är en kärnprincip i hela återlösningsverket, hela försoningsverket, hela messiasverket, hela spetälsketanken vilar på det här. Att det som är så hemskt, så negativt, det är med i Guds plan när det kommer en rätt förståelse och en rätt omvändelse och en rätt attityd till Gud, så kan det bli till välsignelse.
Och några accepterar detta och då är vänner Gud till. När jag är här nere.
Jo, det är så uppfattar jag det också. Jo, absolut.
Ja, så där har vi ju den fria viljan. Och den som säger nej når inte upp till det som redan är beslutat i Guds plan. Alltså,
ja, om jag säger nej så skrivs det ju till historien.
Eller är det så att man inte ser Guds plan när vi går här nere? Är vi sömnaktiga då? Och vad är det vi ska tala om för människor om vi nu har kommit upp i Guds tanke? Förstår man rätt? Hur ska man påverka människor? Det är ju frälsarvärld.
Helt klart är Guds vilja delad. Det finns en Guds vilja i den fullkomliga världen och det finns en annan vilja här i denna värld. Därför ska vi be att ske din vilja som den sker i himlen här på jorden. Annars skulle vi inte behöva be det om allt som händer här är Guds vilja här. Men här är Guds vilja begränsad. Och det finns olika nivåer av Guds vilja som vi ser i Romarbrevet 12. Vi rör vid svåra, jättesvåra saker. Men vi måste ändå förstå att hela världshistorien är förutbestämd av Gud. Och om vi då drar ner det på vårt personliga plan så måste vi ändå förstå att det är Gud som har gett mig förmågan att ta beslut. Han har gett mig visdom att kunna välja mellan det och det. Han har gett mig kraft att överhuvudtaget leva. Han kunde ju se till att en sjukdom när jag var liten tog död på mig för länge sedan. Så att ändå så är det Gud som ligger bakom det som händer. Och så frågar man sig då, ja men ska vi inte vinna världen då?
Ja.
Jo, ska vi. Det som jag är intresserad av utav, när jag ser den här typen av tankebanor, det är att jag gör min del i Guds plan. Jag har kommit in i en vila som jag inte haft tidigare. Det har varit en frustration att allting är så fel, jag måste rätta till allt som är fel. Vad är min uppgift i livet? Var vill Gud att jag ska sätta min energi och fokusera mitt liv på? Och det är en väldigt liten del. Men gör jag min del och du din del så blir det riktigt bra. Och här tror jag att vi har väldigt individuella kallelser och uppgifter.
Om man tänker på ett sånt här då, när det står så att Gud som vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta, att det betyder ju inte att han redan från början vet hur det kommer att gå. Men det är en attityd då som vi kan ha stor nytta av att tänka så. Alltså.
Mm. Det är i vårat plan.
Ja, det är på det här nivån. Sen att allt som kommer att ske i den himmelska världen i slutändan, det är ju, kommer bli helt perfekt. Men det går inte att ändra på någonting. Utan, och det har redan varit bestämt.
Det har redan bestämt. Och det är det svåra för oss.
Ja, det är klart att det är en hög tankeekvation. Men det är logiskt.
Ja, för annars så skulle inte Gud vara allsmäktig. Jag menar, det är ju inget som sker som inte han har makt över. Han kan ju ändra saker och ting. Han har ju skapat det väl som han vill ha det.
Det finns på själva processen. Den ena är att fatta beslut och den andra är att genomföra processen. Om vi fattar ett beslut idag för att göra någonting imorgon, fattar ett beslut idag och imorgon ska vi göra själva saken. Sånt existerar hos oss, men inte hos Gud. Det var jag fattade. Men han har inte de här två processer som vi har. Han har ingen historia heller och inte någon tidigare plats.
Allt vad Gud vill, det existerar redan.
Men det finns som
mycket ont i världen. Vill han att det ska...
Från den högsta positionen vill han att det onda ska finnas, ja. Varför? Annars skulle han ju inte ha låtit det finnas.
Men varför?
Det är en bra fråga. Varför vill Gud att det ska finnas?
Vi ska lära oss någonting av det, eller?
Ja, det kan man tänka sig. Det tror jag också.
Vi kan tycka att onda driften är någonting väldigt negativt och anser att det är faktiskt Gud som har skapat det, men alltså det onda driften,
Jetsehara,
Gud har skapat det, det finns i min kropp, men då har vi det goda och vår uppgift är att fullkomna detta i våra liv. Vi är medskapare då till Gud. Låt oss göra människor till vår avbild. Och där är en judisk tolkning som säger att Gud säger till oss, det som om vi stod där, att jag skapar människan och människan sedan får fullborda det. Så vår arbete börjar med vår skapelse, övervinna det som är ont. Och det är fullt möjligt eftersom Kain, han rådde över sin ilska egentligen där, så han kunde besegra det. Sen har jag en annan sak här, jag tänkte när jag fick mikrofonen. Jag hörde ett radioprogram, det var någon läkare ute någonstans som skötte om människor som har förlorat ben och så vidare. Och han sa så här att de människor som accepterar som är det Guds vilja, de har lättare för att bli helade och för att försonas med sitt öde. Och de har inte så mycket ont utav det att de har förlorat ett ben och går med en krycka, istället för att man inte accepterar att det på något sätt är ändå finns någonting av Guds vilja. Det, nu vill jag inte säga att det är en bomb, är Guds vilja, men något psykologiskt i en människa hjälper det att acceptera det där. Och ja, jag tackar dig Gud. Tackar Gud i alla livets förhållanden.
Det finns ett gammalt svenskt ord som vi har tappat, förnöjsamhet. Att kunna vara nöjd med en situation som är, men samtidigt sträcka sig framåt.
Det står också att vi ska tacka Gud för allt. En text säger att vi ska tacka Gud i allt, men en text säger att vi ska tacka Gud för allt. Det är Efesierbrevet. Tacka Gud för allt.
För den onde också.
Ja, Gud har skapat den onde med ett syfte. Och vi kan tacka Gud för att den onde är skapad, men att han inte har kommit åt oss. Att vi har kunnat vinna seger med Guds hjälp till exempel. Jag menar, om inte den onde hade funnits, så hade vi inte kunnat vinna seger. Och då blir den här segern större, eftersom det finns en ond makt. Så allt det onda är egentligen inte riktigt ont. Det är, hasidismen säger att det som kallas för ra, det som kallas för ont, är egentligen gott. Egentligen. Det finns inget riktigt ont i den här skapelsen.
Synd då?
Synden är till för att du ska övervinna synden. Uh-huh. Gud satte trädet och sa det, du får inte äta av trädet. Gud ville att människorna skulle vinna seger över synden. Hade inte synden funnits, så hade vi inte kunnat vinna seger. Och då hade vi inte blivit segervinnare. Det är bättre att vara segervinnare än att vara en robot. Så på något sätt vill Gud att vi ska ha den här kampen med det onda. Han vill att vi ska ha problem i livet. Han vill att vi ska ha svårigheter, för det ska leda fram till någonting bättre. Någonting som inte kunde skapas utan detta onda. Så då blir det onda i det godas tjänst.
Om man kan säga så att Gud skapade Jetsehara, jag menar med tanke på att det blev en produkt av olydnaden. Ja, den onda naturen, den onda böjelsen. Och det var ju
den onda driften i oss, det som ville onda i oss.
Det som gör det som Gud inte vill att göra. Men det är klart att den på något märkligt sätt så var ju den latent då, i och med att man redan innan den hade tagit säte i människan så påverkade de människan så att de gjorde så, för att det blev fel.
Jag sen ser att Gud har ju skapat förutsättningarna för att Yetzer Hara ska kunna bli aktiverad.
Ja, så det är, där kommer ju då viljan in att vilja tjäna Gud.
Ja.
Att inte ge bränsle åt denna onda kraft.
Ja.
Utan ge bränsle åt Guds ande och Guds natur som också finns. Och att den får ta över. Och då kommer väl in på de här begreppen att vi ska bli mer lik Messias, alltså att Messias tar gestalt i oss och så. Det får liksom en verklig förklaring vad det innebär i förhållande till det andra då, som är det onda.
Om det inte hade funnits mer än en enda kvinna i världen så hade jag ju inget val. Men nu har jag valt en bland alla. Det gör ju då att när vi väljer omvändelse, vi väljer ödmjukhet, vi väljer att tro, vi väljer att be om förlåtelse, det är ju för att det finns ondska, synd och misslyckanden i världen. Hade inte allt detta funnits så hade vi inte kommit till det att vi ber, att vi kommer närmare Gud. Så allt det här onda leder till någonting gott. Allt samverkar till gott för de som älskar Gud, de som är kallade utvalda.
Att lära känna den allsmäktige från den här perspektiv, det ger en enorm lättnad. För det, vi är långt ifrån att vara perfekta, och vi alla människor har tagit felaktiga beslut som kan knäcka en person genom hela livet, som stör gemenskap med Gud.
Yeah.
Och inte gå framåt vidare just för oss. Vad har jag gjort för massa felaktiga saker i mitt liv? Mm. Så det ger en enorm lättnad. Det är underbart att se att vi kan använda mina... vi vill inte ta felaktiga beslut för vi vill, utan det blir så.
Mm.
Till exempel, ja... Varför flyttade vi inte till Ecuador? Flyttade vi till Sverige eller Kanada? Vi hade olika sådana saker, sådana stora saker i livet som vi... Ja, vad bra att vi gjorde så. Vad bra att vi bor i Stockholm, inte i Göteborg och sådana saker. Det är fantastiskt. Den ger en enorm lättnad. Eller jag menar, förlåt.
Vi hör vad du menar, inte vad du säger. Ska vi titta på en text här i femte Mosebok 13:1 står det: om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: låt oss följa andra gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsynet. Till Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Hashem er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Falska profeter kommer från Gud. Han prövar er för att se om ni verkligen älskar honom. Toran är ju skriven på det här profetiska nivån då. Att det är Gud som skickar de falska profeterna för att testa er så att ni inte ska lyssna på dem. För att ni ska komma upp på en högre andlig nivå. Alla de här texterna som ser ut som att Gud har liksom förutbestämt allt och gör det onda och sådana saker, det är från den här höga profetiska nivån som vi har svårt att förstå. Men låt oss se till att vi håller fast vid den, men samtidigt håller fast vid den här världen så att säga. Det är som att säga, det finns en berättelse i Talmud, jag kommer inte ihåg exakt, det kanske någon som kan hjälpa mig med att komma ihåg alla detaljer. Men det var en romersk soldat som skulle gå in genom Jerusalem. In i Jerusalem, inte Jerusalem. Eller en officerare. Och så stötte han på någon jude då och sa: Gud han vet allting från början, han har bestämt allting från början, sa juden då. Nej, det kan han väl inte ha gjort. Han vet väl inte, han kan väl inte bestämma om jag ska gå in genom dörren eller hoppa över muren. Jo, sa han. De beslut du tar, det är redan bestämt. Ja, men ja, då skriver jag på en lapp här, säger juden. Och sen när du har tagit dig in i staden så står det på lappen vad du har tagit för beslut. Och då så bestämmer jag, men om jag tar genom porten, då skriver han ju det naturligtvis. Om jag tar över muren, då skriver han det. Han känner väl till mina tankar. Men om jag gör ett hål i muren då, så slår han sönder muren och går igenom muren. Och så står det på, så tittar han på lappen. Du har gjort ett hål i muren och gått igenom. Det var alltså hans beslut, men det var ändå förutbestämt inom citationstecken. Eller förutsett. Men i Guds perspektiv är det ju ingen större skillnad. Svåra saker, men ändå så måste vi leva med det här. Men det som vi kan få hjälp av nu, och det som är slutkontentan av det här, det är att vi inte ska vara frustrerade för det svåra vi lever i. Utan det finns en plan i detta. Allt negativt som har hänt och som händer, det finns något, ett gudomligt svar där vi kan komma upp och hitta en ljus del, en välsignelse av det svåra, av det negativa, det onda som vi har upplevt och upplever. Det är så vi måste förstå den här undervisningen, trots att vi inte har hela bilden och perspektivet. Men låt oss hålla fast vid det ena utan att förkasta det andra. Det som är viktigt för oss, det är att vi hittar våran uppgift i det här stora Guds plan som vi finns i. Att vi tar reda på vad vill Gud att vi ska göra. För mig är det absolut viktigaste i livet att samarbeta med Gud. Jag kan inte gå och frälsa hela världen. Det går inte. Jag har försökt med det i flera år. Och jag hade dåligt resultat. Men nu när jag gör mer av Guds, att ta reda på vad Gud vill att jag ska göra, där jag känner att det här har Gud skapat mig för, och gör det, då har jag sett människor komma till tro. Det är lättare för folk att komma till tro nu när jag är och gör det som Gud vill att jag ska göra, än då jag försökte vara den här superevangelisten som skulle vinna hela världen. Så det är min erfarenhet. Men det är viktigt att var och en hittar sin plats i skapelsen, och där kommer vi att påverka. Och de som är bestämda till liv kommer att få liv runt omkring oss. När vi gör det vi ska, då gör vi våran del för att kunna rädda de som håller på att gå förlorade. Fader i himlen, vi tackar dig för ditt ord som krossar stenar mäktigt. Och vi ber att du krossar alla förutfattade meningar i vårat sinne och de här svåra idéerna som vi har. Vi kanske har blivit förprogrammerade att se det negativa som någonting fruktansvärt, då vi missar dina syften med det negativa. Vi ber att det här ska försvinna från oss alla här. Att vi ska kunna se dina möjligheter, inte bara trots de här svåra sakerna, utan just på grund av de här svåra sakerna. Och vi tackar dig, Fader, för din makt och din kraft och ditt ord som står över allt. Vi ber att du låter oss lyftas upp och se möjligheterna i det här. Se ljuset som är starkare än mörkret, och se hur stjärnorna lyser starkare ju mörkare det blir. Tack, Fader, för att ditt ljus bryter igenom det mörka. Vi prisar dig för allt. Vi tackar dig för allt. Till och med det som är svårt och ont vill vi tacka dig för. För att det leder till någonting gott i våra liv och i många andras liv som vi ser. Vi ber att vi ska kunna påverka fler och fler. Att vi vinna seger över det onda och kunna hitta syftet, så att din vilja sker i den här världen som den sker i himlen. Vi tackar dig och prisar dig och lovar ditt namn.